Vi har alltid lært at bygdeborgene var forsvarsanlegg, som folk i omlandet kunne søke tilflukt i når det kom ufred. Så kunne de forsvare seg der. Men kanskje var det i stedet kultanlegg, samlingssted for bygda, litt som kyrkjene i senere tid. Her får du høre et innlegg for det synet, basert på arkeologiske funn, antikke tekster og landskapsanalyse. Velkommen til podcasten Tru og mening i gammel tid. Eldar Heide heter jeg, og gjest i dag er Jan Henrik Fallgren, Henke blant venner. Ja, velkommen Henke.
Takk, takk. Takk så mycket. Kul att vara här.
Ja, ja. Kan du säga lite om dig själv kanske?
Jo, jag är arkeolog, disputerade i Uppsala på en avhandling om Ölands järnåldersbebyggelse och medeltida bebyggelse. Och jag har i huvudsak sysslat med bebyggelsearkeologi, som man kallar just odlingslandskap och sånt där. Och jag har grävt många år på Öland, men har blivit mer och mer intresserad av hur odlingslandskapet förhåller sig till rituella platser.
Ja, så jordbrukslandskapet.
Ja, just det. Mm. Och där i har så småningom också just de här fornborgarna kommit in i bilden på olika sätt. Och jag har varit, efter jag har disputerat så har jag varit i Aberdeen i 6 år. Och så, numera bor jag på Öland igen då, och med ett stort projekt som går ut på att göra flera undersökningar av öländska fornborgar.
Ja, så fornborgar bygdeborger.
Ja, just det.
Ja. Det är ett stort projekt. Ja. Som pågår med det.
Ja, just det.
Och hur länge har det pågått och hur länge ska det gå?
Ja, vi har kört 1 år och sen är det då 7 år till. Så vi har 8 år fick vi då. Vi fick 43 miljoner av Riksbankens jubileumsfond.
Ja.
I Sverige.
Ja, nej, men det är bra. Ja, och du bor på Öland, är det sant? Norr på Öland?
Ja, ja, precis.
Mm. Var det arkeologien som förde dig dit, att det var speciellt spännande arkeologi där?
Ja, både och. Alltså, jag är ju då fågelskådare också. Och Öland är ju då ett paradis för fågelskådare i Sverige och Skandinavien. Och när jag började läsa arkeologi så tänkte jag att det vore ju kul om man hamnade på Öland. Så kunde man både titta i backen och i luften samtidigt.
Oj, oj, oj. Ja, nettopp. Ja, det där är väl lite exotiskt för oss norrmän, för det är en aktivitet som är så liten i Norge. Alltså, det är väl knappt nog så folk, det är väl knappt så jag vet vad det heter, fågelskådning. Alltså, jag vet birdwatching på engelska, jag har snackat med andra kollegor som är intresserade i sånt. Men nej, när vi ska ut på tur ut i naturen så är det mer för att gå upp på en topp. Vi har ett mycket mer kuperat landskap, så att det är mer... Det går ut på, så det fältbiologi allmänt är mycket mindre vanlig, mindre populärt i Norge än i Sverige.
Okej.
Okay. Så det är ju intressant. Nej, Huxar, jag var inom dig i sommaren 2022, och där var det bland annat på Ölands södra udde, så var det ju jättestor attraktion med, alltså, folk som gick där med svära kameror och kikert där för att se på fåglar, och det stod liste på väggen där då, den här var en fågelstation, var det inte det heter,
ja.
Och med arterna som han hade sett, som var observerade den dagen och sånt, väldigt fint men exotiskt för en norrman. Men det var alltså bygdeborger. Og det som jeg tenkte å høre med deg om er jo de oppfatning om hva bygdeborger ble brukt til. Og vi har jo alle lært, i alle fall her i Norge, at bygdeborgene var særlig fra folkevandringstida, og Selv om en del kunne være senere, sikkert tidligere også, men at og der kunne folk i bygda, folk i området rundt, kunne søke tilflukt. Når det ble ufred, så kunne en ta med seg budskapen opp dit, og så, ja, som et, litt som et tilfluktsrom i moderne samfunnet, bare at en mer aktivt måtte forsvare seg der. Men du har en helt annen oppfatning av det. Kan du skissere litt ditt syn på bygdeborger?
Ja, just det. Jo, jag ser dem i första hand som symboliska manifestationer i landskapet för det folket som har byggt den. Alltså det lilla kungarike eller den folkgrupp som har byggt de här. Och jag menar att de här har varit, det viktigaste har varit, även om de används vid försvar när man har blivit attackerad naturligtvis. Så den huvudsakliga användningen har varit att samlas där vissa tidpunkter på året för att utföra offer och rituella sammankomster som har att göra med jordbruksårets olika indelningar. Man är där på våren någon gång mitt i sommaren och man kan vara där vid det som vi kallar för skördetiden idag, någon gång i slutet av eller början på hösten eller mitten av hösten. Och så kan man ha varit där mitt i vintern, kan jag tänka mig. Annars har de där legat liksom öde.
Ja. Men alltså kultanlägg, enkelt och ja. Grejt. Ja, som sporadiskt ja, kunde brukas som försvarsanlägg. Men primärt ja, kultanlägg.
Ja.
Ja. Så är detta, men i Sverige nu så är det en debatt om det här och vi ska prova få till en episode senare med en som har det motsatta synet att det är försvarsanlägg. Så men det, för det är lite olika uppfattningar om det här i Sverige nu. Är det länge sedan en började ställa frågor med om det var försvarsanlägg?
Ja, det har ju gått lite i vågor där, men även till exempel Mårten Stenberg då när han på 20-talet till 30-talet så skrev han också om att en del av de här fornborgarna på Öland byggde borgarna till, framförallt då Ismantorpsborg, menar han, måste ha varit en religiös samlingspunkt då, eftersom den hade 9 portar och det är liksom inte så bra ur försvarssynpunkt då, att det finns 9 portar. Och han gör en parallell då med Arkona på ryggen, som sagt, så skriver om att den ligger öde hela året, så samlas man där en gång per år och där innanför finns det fullt med hus precis som i Ismantorp, och i mitten finns en gudastaty och Svantevit och så vidare. Han drar den parallellen redan på 20-30-talet, och det finns ju andra i Sverige som också hade den åsikt, men
Bergskytin där, alltså ryggen där, det är Nordtyskland, men det var ett slaviskt folkeslag som bodde där den gången, ja, i förkristen tid. Ja, ja, varsågod.
Och sen har det gått lite fram till mig, men det har ju också funnits flera stycken som har liksom nappat på den här idén om att det kanske är mera en samlingsplatser, de här rituella platser. Men i huvudsak har ju den här försvarstanken, det här militärstrategiska tänkandet om fornborgarna, det är den fortfarande vanligaste här i Sverige också. Och tittar man på orsaken till det, det är också väldigt lätt att hitta, därför att de första som undersökte fornborgar, inte bara i Sverige och Norge, Finland och i Baltikum på kontinenten, var i huvudsak gamla militärer. Den första arkeologiska undersökningen av en fornborg var Alesia i Frankrike, och det var Napoleon den tredje som undersökte.
Okej, okay. Och Alesia, det var känt ifrån Asterix, det sista nederlaget där gallerna måtte ge sig in under Caesar och romarna.
Ja, just det, precis. Och sen i Storbritannien så var det ett wheel, det var i huvudsak höga militärer som hade varit direkt kom hem från skyttegravskriget på kontinenten, och sen använde de hela den begreppsapparaten som de hade som erfarna garvade militärer, satte de på de här fornborgarna. Det kom ju från ett militärt håll, hela begreppsapparaten på fornborgar, alltså i hela Europa.
Ja, nettopp.
Ja.
Men hva var det som fikk deg til å begynne å tvile på den forsvarsteorien?
Først var det då när jag höll på med fornborgar på Öland och hade tittat på bebyggelsen och odlingslandskapet ser ut och hur de förhåller sig till. Och jag upptäcker att liksom, de ligger alltid på det sämsta jorden. Och på Öland tänkte man sig ganska länge efter Eketorps undersökningen så tänkte man sig att de var permanent bebodda, de här platserna.
Mm-hmm.
Till skillnad mot bygdeborgar på fastlandet i Sverige.
Ja, för Eketorp vart ju rekonstruerat på 1980-talet då som en nettop en sån turistbesöksby, landsby.
Ja, just det, den kallas ju fortfarande för en befäst bondeby liksom när man kommer dit.
Mm.
Men det är helt omöjligt att människor skulle kunna bo där året runt för de ligger alltid på de sämsta jordarterna. Det finns inga samtida. Det finns inget spår efter odling eller ängsbruk runt de här utan de ligger på, som sagt, på dåliga jordarter och dåliga. Tittar man hur de ligger strategiskt, om man tittar militärstrategiskt är det flera av kronborgarna som ligger vid sidan av en kulle eller någonting så att man kan, går man upp på kullen så kan man titta rätt in i kronborgen, till exempel Gråborg som ligger mitt på Öland. Och så är det då när jag sen börjar titta på hur fornborgar ligger i Storbritannien så finns det flera hundra exempel. Där ligger alla fornborgar på en höjd eller ett berg, en hill fort. Men ofta finns det ett berg som är ännu högre än platsen där borgen är placerad. Så att hade det varit utifrån militärstrategiska överväganden man placerar dem så här placerade väldigt, väldigt dåligt. Och det gäller massor av fornborgar i Sverige också.
Ja.
Och därför måste valet av platserna måste ha, alltså man måste ha valt den här platsen för att placera de här fornborgar, men det kan inte ha varit utifrån militärstrategiska överväganden. Det är någonting annat som har styrt placeringen av fornborgarna.
Jag måste säga att då jag besökte Ismanstorp sommaren 2022 så det som slog mig där var att hade detta varit i Hellas, hade detta varit gresk bronsålder så ville vi utan vi hade tolkat det som en liten by, alltså by på norska och stad. Där folk bodde, det var ringmur och med gator och hus och kvartal, alltså kvarter, indelning av byn. Det var min tanke och då jag nämnde det för dig efterpå så sa du att nej, men husa är allt för små till att det går an att bo i det.
Ja, just det.
Och så sa du att i tillägg så står ju hela området under vatten. Ofta om vintern och hösten, eller i alla fall för den stora omfattande dräneringen och utdikningen så var det sån. Så det är en av viktiga, ganska viktiga, tunga invändningar mot det sånt som jag tänkte då jag var där.
Ja, just det.
Och där var det också det att det var med det att tolka mytologiskt att det är 9 portar in i Ismanstorp och då dersom man vill bygga ett försvarsanlägg så är det ju ganska dåligt. Alltså porten är ju alltid det svagaste punkten.
Ja,
om du bygger 9 portar så kan det inte ha varit så stor vikt på försvaret.
Nej, exakt. Nej. Och det är väl likadant med de mindre borgarna på Öland som Eketorp. De har ju alltid 3 portar också. Och de är så små va, så att det är... Och till exempel Sandby och Eketorp och Sandby och Svarteberga, de är så pass små så att om man då tänker sig att man springer dit och man har huvudsak varit för försvar och springer dit och stänger dörren då sitter man ju där med skägget i brevlådan så att säga för att det är så lätt att kasta in både spjut och skjuta in pilar i den här lilla inhägnaden.
Yeah.
Som regel är det inte en fornborg på Öland större än en samtida åker.
Nej. Okej, Henke, så du, det som du började att stussa över var att det, alltså många träck ved mange sider ved bygdeborger som ville fungere dårlig til forsvar, og at dersom poenget var forsvar, så ville en valgt å utforme anlegget på en annen måte, er det?
Ja, just det, precis.
Ja. Er det flere ting der som ikke passer så godt til forsvar?
Ja, og tittar man på vad man heter ifrån borgar, så är det ju flera förutom mig som har konstaterat att när man undersöker fornborgar i Skandinavien så är det faktiskt vapen det som är mest sällsynt. Det är liksom den typ av artefakt som man nästan aldrig hittar.
Ja.
Och när man pratar och tittar på vad man hittar på till exempel brittiska öarna, så har alla arkeologer där som sysslar med fornborgar sedan 50-talet och framåt också konstaterat just att vapen är faktiskt väldigt sällsynta i alla dessa fornborgar som finns, eller dessa hillforts.
Ja.
Och gör man en jämförelse när man tittar på vad man hittar i fornborgar, både i Skandinavien, på kontinenten, på brittiska öarna, i Iberiska halvön och så vidare, så kan man konstatera det man hittar i huvudsak, det är rester efter stora gemensamma måltider. Det hittar man överallt när man gräver.
Ja.
Och så är det väldigt få vapen. Och sen är det de fynd som är vanliga i alla fornborgar på kontinenten och i Skandinavien och brittiska ön, i huvudsak kvinnliga föremål, alltså speciella fibrer eller dräktspännen, och det kan vara också torkes, sådana här guldhalskragar liknande. Mm. Och sådär, det kan också vara små statyetter i form av vad man tror eller vet är gudar. Alltså det är rituella föremål som ödväger. Och sen att man hittar väldigt mycket av stora offermåltider som man, när man har tittat på analyser av när man har slaktat djuren och när man i en paleobotaniska undersökningar kan man säga att det i huvudsak är på våren eller på hösten som man har varit på de här platserna.
Ja, ja. Nettopp vår och höst, okej, okay. Stora festmåltid, ja. Paleobotanisk, alltså att den ser, kan du förklara det lite bättre? Helt precis, vad har den gjort där?
Ja, just det. Alltså när man tittar på paleobotaniska material, man ser vilka växtdelar eller vad man har liksom, som har kommit med i de här måltiderna, förutom själva den stora mängden kött,
ja.
Så är det då växter som kommer tidigt på våren eller sådana växter som man brukar skörda på hösten, alltså bär och frukter och sådana saker som man hittar i, tillsammans med köttet.
Så något slags vårblot och höstblot, är det det du...
Ja, det verkar vara det vanligaste, det huvudsakliga.
Ja. Men det, och så nämnde du, då vi pratade lite före upptaket här, att det var mycket av vävtyngder och sländetrissor, alltså vävlodd och spinnehjul.
Ja, just det.
Är det någon teori om det? Att det, och du nämnde att det var många kvinnor igenstannar, alltså som, igenstannar som kvinnor brukar... eller på andra typer av, är det, ja, jag menar väl inte att det var särskilt kvinnor som mötte upp där?
Ja, det verkar som om liksom kvinnorna haft, jag skulle kunna tänka mig att alltså kvinnorna haft en väldigt viktig funktion just när man har varit i de här fornborgarna, när man har slaktat väldigt mycket djur, så har kvinnor med någon speciell funktion lämnat väldigt mycket avtryck i de här fornborgarna. Och jag vet Mikael Olofsson som har grävt många fornborgar i Mälardalen och Östergötland, han konstaterat just att vävtyngde släntrisser är det vanligaste fyndmaterialet i fornborgar på fastland i Sverige.
Ja, det tror jag. Ja.
Och jag vet, här på Öland så finns det en fornborg där man inte har grävt, men som ligger allra längst upp. Där, det enda man har hittat där, det är delar eller ett helt sånt här vävsvärd som man har till själva väven.
Ja, så kanske slår inslaget fast in i rändningar. Ja.
Ja. Mm.
Okej.
Så kanske spänning, vävning och någonting med norr eller någonting med
Ja,
något sånt.
norrmen i mytologin, ja.
Ja, just.
Olausson, då är det, han har gravit mycket i Mälardalen, ja, bland annat då Odensala prästgård, som jag har sett lite på i annan sammanhang. Är det en stad som bör kommenteras särskilt?
Ja, det är lite intressant med själva namnet. Där skulle det ju faktiskt kunna vara själva det ursprungliga namnet på den fornborgen, alltså Odensharr. Det finns ju flera sådana exempel just i Mälardalen. Det
Ja,
fanns ju
för Odensala är det förvanska av Odensharg.
ja.
Så, ja. Okej, andra exempel, sa du.
Ja, till exempel Torshälla utanför Eskilstuna i Mälardalen som är ett Torshärg, och det är precis kyrkan, den medeltida kyrkan ligger precis bara 100 meter från en fornborg som ligger då på berget bredvid, och det finns flera sådana exempel från Mälardalen. Gotland så har vi ju det här Fröjel som Dan Karlsson har grävt en hamn, alltså, som skulle kunna vara, menar man, ortnamnsforskarna, att det frös guden Frejas Ahls, alltså det här gotiska Ahls,
Ja.
alltså ovanför den här ensamma kyrkan vid kusten så ligger en stor fornborg precis, så det kan knappast vara någonting annat som åsyftas med namnet.
Nej, ja. Nettopp. Eller så Odensala prästgård, så är det ju en ting som Olausson pekar på där, är ju att det är väldigt väldigt låga murar. Alltså att det är klart det är låga murar idag, men han kan se att det har varit låga murar den gången också. Det anlägget var väl från 200-300-talet och fram till, ja, folkvandringstid, och kanske var det mer av Engartim, vänder lite högsta höger sig helt. Men i alla fall att murarna, menar han, har kunnat påvisa, har varit så låga att försvarsfunktion, nej, det kan det inte ha varit särskilt mycket snack om.
Nej, just det. Nej, precis.
Ja, andra argument alltså för det du säger är att bygdeborger, fornborgar, det är kultiska anlägg först och främst, och så mer sporadiskt har det kunnat fungera som försvarsanlägg också. Men är det fler argument? Jag ska spöra dig senare om motargument, men för att ta argument för nå först, vad mer vill du dra fram?
Jag kan ju ta exempel från Irland där det finns väldigt bra källmaterial från folkvandringstid och framåt. Det finns ju då ett skriftligt källmaterial, framförallt från 1600-talet och framåt, som är väldigt, väldigt rikhaltigt. Och där finns ju då en stor del av de här fornborgarna som man då använder fortfarande när man har blivit kristen. Som berättar varför man använder det och när man är där. Och där vet man att de här stora, till exempel Tara eller Temeir som den heter på gäliska, betyder den heliga inhägnaden där kungarna invigdes. När man skulle ha en ny hiking så invigdes han på den platsen. Och det finns ju ett 20-tal andra fornborgar som omnämns i de här tidiga skriftliga källorna om att de används i huvudsak när en ny kung invigdes och man var där på våren när man offrade till, tidigare hade offrat till för att få god skörd och så vidare. Och man var där på hösten vid Lugnasa, alltså en festival till guden Lugs ära som hölls en vecka i augusti. Så var man där och så hade man hästkapplöpningar i en veckas tid. Och det var marknadsdagar och det var andra sådana sportevenemang där, alltså det var brottning och det var kvinnliga idrotter och det var poesitävlingar, ungefär som olympiader. Och jag vet att när man tänker på de här stora, som man brukar kalla för oppida, de här jättestora fornborgarna på kontinenten, och det är ju bara ett romerskt namn på de här gamla stora fornborgarna som fanns i Gallien och Tyskland och bort mot Ungern. Jag vet, Manuel Fernandez Götz som är en arkeolog, professor numera Edinburgh. Han har ju då grävt massa sådana här och varit med i massa projekt om just stora oppida under 20-30 år. Och han konstaterar efter alla de här projekten som har varit att det enda sättet vi kan förklara varför de här oppida stora bygdeborgarna ligger där de ligger, där ute efter religiösa övervägande. För överallt där man har grävt så har man hittat spår efter rituella aktiviteter ända sedan neolitikum och genom bronsålder och in till deras järnålderstid och fram till att romarna kommit dit och bränner en del av
Ja, neolitikum
de här.
är alltså yngre stenålder, jordbruksstenålder.
Ja,
Så,
just det.
vad för ett område var detta? Vad region var detta?
Ja, det är hela Iberiska halvön,
Ja,
hela
okej.
Frankrike, Tyskland och Schweiz, Österrike, Tjeckoslovakien och så vidare.
Ja, nettopp. Du nevnte hestkappløpning, og det er vel da som skjedde masse. For det er den
Ja,
ene,
just
det er en veldig kjent funnet da på Ørland. Altså
det måste.
skjede er jo, eller skeid på norsk, skei. Det er jo nett og på norrønt, altså skate.
Ja.
Betyr egentlig noe som er kløyvd, men det er jo da, ja, i praksis en bane. Der det var fint å la hestene springe.
Ja, just det. Det finns en tydlig koppling till exempel då den här fornborgen som jag hittade i Skedemosse som ligger då på Kvinnön i Skedemosse och de här skedeplatserna där. Vi har ju Skedåsen och vi har offrade hästar, över 100 offrade hästar och så har vi flera namn och det finns liknande namn in till andra fornborgar på Öland, tre, fyra stycken till som
Med
och
skede.
det verkar. Ja, just det. Och det finns på fastlandet kan man också se både i Småland, Östergötland, Uppland, Västmanland, ända upp till Ångermanland så kan man hitta den kopplingen mellan fornborgar och skedenamn.
Ja, nettopp. Så store vår og høstblot med en liten olympiade.
Ja, just det,
Ja,
precis.
ja, ja. Jeg får se det masse, men det er jo helt, det er jo drenert der i dag, utdikket der i dag, men altså det var et våtmarksområde med, og så lå det da en bygdeborg ute på ei øy i dette
Ja, just det.
våtmarksområdet, er det sånn?
Ja, precis.
Ja.
Det var en av de största sjöarna på Öland då. Då skedde mosset som dikades. Först, det var det första man dikade på Öland på 1600-talet redan. Och sen torrlades den på 1800-talet helt och hållet.
Ja. Ja, och du, detta är något du intresserar dig för lite extra, förstår jag. Är det du som står bak? Det blir tryckt upp ett kart, något som visar ett kart över Öland för utdikningen.
Ja, just det.
Ja.
Ja, precis. Ja, den är på tryckning nu så den kommer. Den är klar nästa vecka för försäljning.
Ja, är det en arkeologisk intresse som har fört dig dit?
Ja, jo, det och fågelintresset.
Ja,
Det som jag ville
såklart.
veta.
Ja, nettopp. Ja,
Jaha.
den fine kombinasjonen.
Det är kombinationen.
Ja, nettopp. Ja. Nei, da jeg var der i 2022, sommeren 2022, så var det jo fryktelig tørt. Og
Ja, just det.
det var jo nettopp at det er jo alt er grøfta ut, sånn at det er jo ingen, omtrent ingen vann, ingen myr her. Veldig, så det ble jo, ja, problemet forsterka av det da.
Ja, just det. Så att det, ja, precis. Att det, nu är det ju väldigt många som har blivit intresserade av våtmarker och vill återställa både folk i de här kommunerna och bönder och fiskare och alla andra sånt.
Ja, for det er verdifullt for bøndene. Klart det er fint å ha større areal dyrkingsjord, men det er jo også viktig å ha vann til å vatne med da, i sånne somre her.
Ja, visst, det är det som är problemet på Öland jämt.
Ja. Det med Irland og det her at det er skriftlige kilder som forteller om akkurat den typen bruk av bygdeborger som du skisserer. tidlige kilder er det? Det er vel sikkert overlevert i yngre handskrifter, da, men hva periode kan det være snakk om?
Ja, det er från framförallt är det 600- och 700-talet, 800-talet och 900-talet, 10.
Yes.
Det finns några enstaka äldre från 500-talet och det finns ju då skrifter från tidigt 600-talet som nämner att de här hästkapplöpningarna vid de här viktiga platserna på Irland, två stycken som är jätteviktiga, att de börjar enligt deras tideräkning på folkvandringstiden 1500 år före Kristus.
Okay.
Då tänkte man sig när man skrev ner de här på 600-talet att det här började åtminstone 1500 år före den här tiden.
Ja.
Och det är intressant för det är precis då det liksom bronsåldern på Irland som det här verkar starta då med. Och det finns då många av de där bygdeborgarna som man fortfarande använder fram in i kristen tid. De har liksom sina rötter i tidig bronsålder också.
Ja. 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 Ellers, du nevnte før opptaket her greske og romerske forfattere.
Ja.
Hva er det du har funnet der?
Ja, det finns ju då, jeg vet, Cæsar skriver ju i sin, det här om galliska kriget, så nämner ju han flera fornborgare i Gallien, olika konflikter mellan galliska folkgrupper, och då beskriver han de här fornborgarna som platser där man träffas. Alltså kungen, en överkung, samlar in sina andra kungar från ett större område. När de ska ut och strida, då ska de samlas i fornborgarna. Ja. Och de som kommer sist till platsen och offras till gudarna.
Nej.
Så då gäller det att vara snabb när man blir kallad. Och sen nämner han också att de här platserna används för ting och att de har såna här banketter och offrar djur på de här platserna.
Ja, nettopp.
Ja.
Det var Cæsar.
Ja, det var Cæsar, Julius Cæsar.
Ja, og der er det altså Gallerkrigen, der er det jo ja, ganske kort tid før Kristus at ja, det der det skjer, og da har vi jo hans egen tekst, hans egen skildring av det her.
Ja, just det.
Andre antikke forfattere som vi kan finne det her hos?
Ja, det finnes jo flere grekiske forfattere som nevner fornborgen nå. Jag fick en sån här hjärnsläpp så jag kommer inte ihåg namnet just nu, men ja, som nämner de här platserna till exempel i Spanien och i Portugal och som där de här fornborgarna ligger, som att de är betraktas av kelterna som heliga uddar, alltså där de sticker ut i havet.
Mm-hmm.
Och de, alltså det är Land's End eller Finisterre.
Mm.
Och därför ligger de här ställena, och det är därför de här kelterna samlas på de här platserna, därför att de är heliga, mm. de här platserna, eller heliga berg.
Mm.
Nej, att de ligger, de är liksom, de är uppförda på heliga berg.
Ja, alltså speciellt en oddar näs som sticker ut i hav eller insjö.
Ja, just det, precis.
Ja.
Det som engelsmännen kallar för promontory forts.
Okej. Okay. Ja, nettopp. Nej, det minner mig om alltså vi är inne på kultanlägg, alltså det med liminala stader, alltså såna stader som är mitt emellan land och hav, så vill ju ett näs nettopp vara på den måten, och det har vi ju alltså bland de första. Ja, eller det med offringar i myrar och vatten och det här med skedemosse för den delen, så att vi, en av de första episoderna i denna podcasten var ju om offringar i myrar och vatten, och vi hade ju en ganska tidig också så om det mytologiska världsbildet, kosmologin i mytologin, alltså, och där är det ju mycket det här med gränsflater mot den andra världen, att du kan komma till den andra världen med att hoppe ned i en brunn eller ut i en myr eller ut i sjøen eller,
Ja, just
eller
det.
sånne ting. Og det er også da i samisk tradisjon så er det spesielt mange steder der det er holmer i innsjøer som har vært brukt til ofring. Og da er det jo det at du kan gå ut dit fots, altså er det en, hører det til landet, men det ligger jo ute i vattnet, altså hører det til i den andre verden. Så den typen, ja, for så vidt også det med altså Ismanstorp og andre sånne steder som er overfløymde om vinteren, altså står under vatten om vinteren, vil du kunne passe inn i en sånn tankegang. Så, men, ja. Samtidig som det, som du sier, at det er marginale områder der det ikke var så fint å dyrke jorda, eller ikke så fint å bo, sånn at det var det som var ledig.
Ja, og det er veldig tydeligt med eksemplet Eketorpsborg då, som ligger i anslutning till, precis på gränsen till en våtmark, och där är en källa som springer ut i kalkberggrunden som pumpar upp vatten, eftersom allt vatten på Öland rinner från väster till öster, så fylls allvarmarken, alltså kalkberggrunden på Öland, fylls med vatten, så kommer det upp i såna här källor. Uh-huh. Och man vet ju när man har grävt i borgen och i våtmarken att innan borgen användes så var det en plats där man offrade hästar och andra djur, en plats man samlades vid den där källan, och sen bygger man Eketorp 3-1 och precis utanför den här källan, och så Eketorp 2 som är större, den inkorporerar själva källan i fornborgen.
Yeah.
Och så fortsätter man att offra i den där våtmarken ända tills även om man har slutat använda själva borgen under vikingatiden, ända in i 1100-talets början, så används den här platsen som en hel plats. Och där vet man ju, det är väldigt tydligt att Eketorp är byggd vid en våtmark och vid en helig källa. Det är det som har styrt placeringen, och så är det säkert för resten av fornborgarna på Öland och på andra ställen också.
Mm. Du sa Eketorp, den kjelda der det er brukt inn i, på 1100-tallet, altså inn i kristentid, eller er det?
Ja, just det.
Ok.
Så man har offrat hästar där fram till 1120, tror jag.
Ok, så det er bare sen kristning, eller en førkristen skikk som var extra segliva?
Men, ja, okay. Det måste vara så. Mm. Och det är samma i skede måste så... Det yngsta, där har man också offrat hästar, och en kvinna, den yngsta man har daterat, den är från 1090-talet, 1095 eller någonting sånt där. Och då, samtidigt fanns det ju stenkyrkor på ön, redan då på andra sidan ön, så att säga. Så att man har ju fortsatt, vissa människor har ju fortsatt att använda de här gamla heliga platserna fast man börjar bygga kyrkor på.
Ja, nej, det är ju en god del sånt, att det är ett känt tillfälle är väl i Skåne, Rödkilla, som är alltså genom 5000 år, var det inte det då? Att helt före steinaldern har varit offerkällde, men då också in i kristentiden har bara skifta ramme på en måte, att funktionen har varit den samma då genom flera religioner. Ja, och du har ju mycket nerver på kontinent i Tyskland, Heilbronn och den slags, som är alltså Heilagbrunn, som bara har levt vidare innanför en kristen ramme.
Ja, just det. Och det finns massor av exempel på Irland där man, just de här gamla heliga platserna som där man tidigt blir kristen, men man fortsätter att liksom använda dem. Man bygger klosterbrev eller i de här fornborgarna, eller brev de här. Ja. Sånt. Det är liksom en kontinuitet, och ofta finns det ett heligt träd där, en idegran eller en ask eller en alm eller någonting sånt där som har funnits där sedan urminnes tider.
Ja, idegran, alltså barlind.
Ja, just det.
Ja, nettopp. Men och du sammanliknar väl då alltså bygdeborg med kloster, alltså att det är inte primärt försvarsanlägg, men det kan fungera som det. Det er bygd med murer og sånt. Det går an å søke tilflukt der. Det kjenner vi jo til mange ganger fra historisk tid, men det er jo ikke bygd som forsvarsanlegg.
Nej, utan jag tror liksom de här murarna huvudsakligen liksom avgränsar ett heligt rum. Liksom.
Ja.
Det är det som är liksom den viktigaste delen av de här så kallade borgmurarna. Och sen kan man naturligtvis gömma sig där också om man blir anfallen. Och det har man gjort i kloster och det har man gjort i tempel i Grekland och i Rom också.
Ja, och i kyrkor.
Och kyrkor och, ja visst.
Du sammen, da vi snakket om det her i 2022, så sammenlikna du Ismailstorp med kirkebyen i Luleå. Kan du
Ja,
si
just
litt
det.
mer om det?
Ja, just det. Därför att om man då tittar på de här husgrunderna som finns i Ismantorp och i Eketorp och Sandbyborg och de andra fornborgarna så kan man ju då konstatera att skillnaden mellan husen som finns i borgarna och de som ligger i byarna, alltså i landsbyarna, det är ju det att husen är så små. De ser ut som små kopior av det som finns ute i gårdarna, i
Ja,
byarna.
eller en sån
Och då,
lilleputtby,
ja, just det.
ja.
Ja, precis. Och tittar man på antalet gårdar som fanns på Öland, alltså det är ju, jag kan inte veta exakt, men någonstans mellan 1500 och 2000 gårdar bör ha funnits på Öland under folkvandringstiden innan den här klimatkatastrofen sker, eller försämringen. Och tittar
På
man på
500-talet. Den kom på
ja, just
500-talet. Ja, för det. Ja.
Och då vi vet att de fornborgar som har haft hus inuti och vi vet hur de är organiserade, de ligger tätt, men det bör ha funnits någonstans mellan 1500 och 2000 hus i de här fornborgarna samtidigt då.
I Ismantorp spesielt, eller er det flere steder at dette passer?
Ja, det är liksom 15 andra borgar alltså,
Er det,
som är
men...
samtida. I Ismantorp finns det 96
Ja,
stycken
ok,
då.
så til sammen i alle disse 15, ja,
Borgar,
nettopp,
så.
der er den, hva sa du, hvor mange tusen, mellom tusen og...
1500, någonstans mellan 1500 och 2000 hus.
Ok.
Och i så fall, om det stämmer, så är det samma antal små hus i fornborgarna som antalet gårdar. Och då är det väldigt likt de här kyrkbyarna i Norrland. Så där de som ägde jord, alltså de som var markägare, hade rätt att sätta upp ett litet hus i kyrkbyn. Och det var bara de som ägde jord. Och då hade de ett litet miniatyrhus och ett litet stall. Och det är precis det vi hittar i de här fornborgarna. Det är ett litet boningshus och ett litet stall som är liksom placerade i de här. Och det
Men
skulle kunna.
det är i Norrland och jag nämner Luleå speciellt för det är väl den jag har sett och den är väl speciellt känd också. Men där är det väl
Ja.
något med att det är på grund av så stora avstånd att folk kunde inte bara
Ja, just det.
gå eller dit till kyrkan den dagen jag skulle i gudstjänst att det var nödvändigt att övernatta i samband med kyrkobesök och det är väl lite mer ovanligt och på Öland är det ganska små avstånd.
Jo, visst, precis. Men däremot då kan man då istället tänka sig att eftersom de här religiösa festivalerna som firades under på vår och höst och kanske på sommaren, de var så långdragna så att
Ja.
människor behövde liksom någonstans att sova över under mest det här först, de här religiösa festivalerna, riterna och de här kamperna med hästar och drottning och vad det nu kan ha varit för någonting.
Ja, det typ. Ja.
Och
Detta likt. Ja, varsågod.
det stämmer också vad Saxo och de här tyska författarna säger om de här slaviska fornborgarna, Arkona, Karintina på Rügen, där man är där en vecka i augusti under skördetiden. Resten av året är en helt öde. Och och att man är där och firar hela folket i den bygden under en veckas tid.
Ja, nettopp. Det med sån kyrkby och så ett litet hus där, det är väl... Jag går ut för att det som är bakgrund för den teorin som Frode Iversen kom med som tolkning av... Vi har ju tunanlägg i Norge då. Länge så var det bara i på Sørvestlandet och i Nord-Norge, men så har det funnits då nå ett kvart också i området mellan där, och det är sån hästeskoforma anlägg med ja, många små hus som ligger vägg i vägg, och så är det ett tun i mitten, och så men då var det Frode Iversen som inte kunde påvisa då nordpå i alla fall att det var antal hus svara till, ja, vad var det? Kanske var det antal gardar direkt då, men distrikt som för den tolkar det här nog, den vanligaste tolkningen av tunnelläggen är väl att det är tingsdagar.
Ja, just det.
Och att det var då representanterna som var distrikta som var representerade på det tinget. Att det var lika många hus som det var då sådana distrikt representerade. Så, men det var kanske inspirerat av den här tolkningen av bygdeborgen.
Ja, det kan det varit, för att den idén var ju Sune Lindqvist som kom med först när han gjorde en jämförelse mellan på 20-talet. Professor Sune Lindqvist i Uppsala som skrev om, gjorde jämförelse mellan kyrkbyen och Ismantorpsborg, och gjorde också en jämförelse med Arkona på ryggen också.
Okay. Ja, och det med ni ingångar på Ismantorp, ja, det har väl varit tolkningar då, att det här akkurat som det är ni heimene, ni värdena i norra mytologi, att det ska vara något sånt.
Ja, just det.
Kan du säga lite mer om det i tolkningarna?
Ja, precis. Det är Anders Andrén grävde i det. Jag var med honom och grävde lite grann där åtta år. Och han har ju då tänkt sig då att... det han hittade i, bland annat det han hittade i mitten, det var ju då rester av en stor stålpål, så att det har stått någon stor påle i mitten då, som skulle kunna representera Yggdrasil då.
Ja.
Och just sådana här pålar i de här fornborgarna, det är ju vanligt från bronsåldern och framåt i hela Europa, att det står någon slags pelare eller representation för världsträdet eller en världspelare. Det finns ju massor av exempel. Och han tänker sig då att Yggdrasil då har sina tre rötter och som är förbundna med de här nio olika världarna då.
Ja.
Och man kan ju se på Ismantorp att det är tre stora portar, och sen är det då ytterligare mindre portar som gör att det blir nio stycken. Jag tror att han har helt rätt när det gäller den tolkningen. Det verkar rimligt att tänka sig. Och man kan ju se de andra små fornborgarna som Eketorp och Sandbyborg, de har tre portar istället. Ja. Men det är väl just för att de är så små, skulle man klämma till med nio, då skulle det inte bli så mycket mur kvar.
en port mellan kvar stein.
Ja.
Eller så är det väl som ligger under de nio heimene i norra mytologi, så är väl det är väl tretals magi.
Ja, just det.
Alltså att det är tre gånger tre, är tre gånger så starkt som bara tre, men tre i sig själv, där vi alltså som är äventyrande, att en ting måste ske tre gånger för den sista gången är extra ja, viktig eller stark eller något sånt då. Och så kan du lura på vad som ligger bak den akkurat tretalet då. Det borde ju hellre vara fem, kunde man sagt, för det vi har fem fingrar och sånt, men sån är det då.
Och även då, man på senare tid har man också upptäckt att gråborg ursprungligen också haft nio portar, så att förmodligen är de här stora borgen och bröden har nio, och de små tre skulle jag kunna tänka mig att det är.
Ja. Eller så sa du lite om det för upptaket här om namn på bygdeborger i Storbritannien, att det var som svarade till svensk tuna.
Ja, just det.
Kan du skissera det?
Ja, det är det där keltiska, gaeliska namnet på fornborgar som är Dun eller Din i Wales och Dunum i Frankrike. Det är ju då etymologiskt så är det besläktat på samma ord som det skandinaviska tuna, säger då de ortnamnsforskare som har skrivit om det där på kontinenten. Och det passar ju bra därför att väldigt många av de fornborgar där vi har de ursprungliga namnen från antingen klassiska författare eller från gaeliska författare på Irland, så vet vi att de ofta har, eller antingen har de ett gudanamn i förleden, och så kommer det här att Dun eller Din. Vi har ju Lugdunum, Lyon, Liège i Belgien och massa sådana här platser i Storbritannien. Och i Skandinavien så har vi ju de här tunanamnen som finns. Vi har ju Vallentuna, Sollentuna, vi har ju Fröstuna och så vidare. Jag tror det är direkt motsvarighet till de här kontinentala namnen på kontinenten, på brittiska öarna.
Och då är det att tun, det utgångspunktet är ju på norsk då, tun är ju det område som är mellan husen på en
Ja,
gård.
just.
Så med utgångspunktet är ju att det betyder gärde, stängsel, så att som
Ja, just det.
på tyskt saun
Ja, just det.
är ju gärde, stängsel, och så är ju på engelsk town är ju det som du har innanför gärde. Som
Ja,
är,
just
det
det.
är den tanken där du tänker på. Att det är
Ja,
det som är
just det.
innanför
Och det.
inhägningen.
Ja, just det. Det är en inhägnad, alltså. Ett inhägnat område.
Nettopp, och då antingen om en ring mur helt runt eller att om det är ett nes ute i sjön så är det avstängt då, på samma måte.
Ja, just det, ett avgränsat inhägnat område.
Då må jag spörja förresten, du har ju det här är väldigt spännande område på Nordaustöland.
Ja, just det.
Uppe alltså där i hjärteskeppet, var det inte det hette?
Ja, just det, vid Trollskogen där, nordöstra udden
Trollskogen, ja.
där.
För där var det var ju en hamn, landhevingen gör att den hamnen inte är något särskilt brukande för större båtar i alla fall länge, men det var ju en väldigt viktig hamn på Nordöland då i äldre tid.
Ja, just det.
Och så är
Och den.
det ene neset då som dannar den hamnar, den pollen eller vad jag ska säga. Där är det en
Ja, just
mur tvärs över och så är det då, kan du säga lite mer om vad som är på det neset?
det. Det är liksom, det är ju då en mur som avgränsar det här näset, och sen norr om, alltså mot norr, så finns det då ett stort antal gravar som ligger, väldigt speciella gravar, väldigt stora rösen, och sen finns det då en naturformation som kallas för hjärteskeppet, en dödisgrop som är formad, som ser ut som kölen på ett stort fartyg. Och jag tror liksom att det är den naturformationen som har gjort att man har betraktat den här platsen, just det här näset, som speciellt då. Och därför har man fått den här avgränsningen med den här muren då, som bör ha byggts någon gång i slutet av folkvandringstiden eller början av ändeltiden. Och så finns det då rester av gravar som ser ut att vara båtgravar, alltså det är samma former och formationer och proportioner som de här vendeltida gravarna, båtgravarna i Vendel och Valsfjärd, som man ser, framförallt i Valsfjärd, är väldigt likt då.
Ja, och så är det ju det här det näset med Trollskogen där, så är det ju också skansar från 1400-talet.
Ja, just det.
Då det var krig mellan Sverige och Danmark.
Ja, just
Så
det.
men det är ju nettopp det är ju ingen, det är ju ingen för det är ju helt tydligt att det har varit kultiskt viktigt med då gravhaugar och det här och det speciella det här hjärteskeppet då. Så
Ja, just
men
det.
det motsäger ju inte att det kunde vara strategiskt viktigt samtidigt.
Nej, precis. Utan det blir en viktig hamn för den svenska flottan och danska flottan när de slåss om Öland och Gotland under 1400-talet. Och det är den bästa naturliga hamnen på Öland där man kan. Och även om man ska ta sig över till Gotland om man har dålig vind eller väntar på, eller dåligt väder och väntar på bättre vind, så är det ett perfekt ställe att komma in. Det är Sankt Olofs kapell som var byggt på en ö där ute, där fyren står idag. Den fyren byggdes av kapellet sedan 1800-talet.
Bygdeborger i Sverige då, har du undersökt mycket, stämmer det du ser på Öland med det
Jo,
som
det
en
tycker
fin andestad?
jag. Ja, jo, det ser, jag tycker det är likadant överallt. Alltså, om man tittar på hur de är placerade i Mälardalen eller i Östergötland eller i Småland eller uppe i Norrland så verkar alltså det. Jag tror det är samma idé. Liksom. De är placerade ute efter religiösa övervägande och inte ute efter militärstrategiska.
Och vad med över på norsk sida? Har du översikt över det?
Ja, jag har
Passar det här
försökt
då?
att. Ja, jag tror det passar. Jag har inte samma kunskap, men jag har försökt att titta på det som har skrivits om de norska fornborgarna och jag tycker att det stämmer lika bra där i Trondheimstrakt eller Trøndelag och i de andra delarna av Norge också. Vad jag, det lilla, eller det jag har tittat på, så tycker jag att det stämmer lika bra överens med det man ser på andra ställen.
Men vad är det som blir infört, eller vad heter det, som blir nämnt som argument mot att Bygdeborg var kult anlägg först och främst?
Det jag ofta får höra det är liksom, ja men vad ska de här murarna vara till för? Varför bygger man så kraftiga murar för? Då, det är ganska lätt att svara på om man då jämför vad vi vet hur till exempel de här Wallumanläggningarna, klostrens anläggningar. Vi kan ju ta ett exempel som Delfi i Grekland, helgedomen där som 4 meter höga murar, 9 portar och väldigt många andra sådana här tempelområden är ju avgränsade av, för muren är ju till för att avgränsa det som är heligt från det som är profant.
Ja, och det är höga, kraftiga murar. Är det så?
Ja, visst, de är jättestora de här murarna. Och, så det är egentligen ingen skillnad alls, menar jag.
Nettopp. Metodiskt är det ju intressant, alltså det här att du lägger så stor vikt på det breie alltså geografiskt breie perspektivet, alltså att du sammanliknar med, ja egentligen, mesteparten av Europa. Och
Ja.
då, det är ju intressant, alltså att den, för det är ju det här med analogi i arkeologisk tolkning, men oftare så är det ju så att för att tolka något ifrån, ja, ett funn ifrån, vad det nu är, stenåldern, bronsåldern, och så går den till ett naturfolk som man känner från senare tid, och så säger han att ja, där var det en skick med att göra sån eller sån, och så säger han att sån kan det också ha varit idag i förhistorisk tid här hos oss, att det funnet här, vi prövar förklara det utifrån den analogierna hos det senare naturfolk här. Men här är det ju, detta är ju, det är ju inte det du gör, det är mer att du visar, det är nästan omvänt, att du prövar att visa att det överväldande runt om, det är nästan sån överallt, får jag intryck av att du menar, så är det då kultanlägg, och heller en försvarsanlägg.
Ja, just
Så
det.
det,
Jo, precis.
ja. Och det med, så då absolut då med äldre skriftliga källor, gresk-romerska antika källor här, och
Ja,
som är
just det.
samtidigt med det som vi prövar att tolka här uppe. Men andre innvendinger da mot den kultanleggsteorien?
Ja, det är svårt att komma med tycker jag. Jag vet inte hur man ska, om man då liksom säger att det här ska vara militära flyktborgare och allt det här och sen nästan ingen hittar några vapen i dem där och då blir det liksom ännu svårare. Så att det är liksom både fyndmässigt och hur de är placerade i landskapet, de namn som finns på fornborgarna på lite här och var, men framför allt på kontinenten och på brittiska öarna, liksom de skriftliga källorna från antika författare och de skriftliga källorna från 400, 500 och 600-talet på brittiska öarna. Det ger liksom sammantaget samma bild, liksom fyndmaterialet.
Men följer det då av ditt syn att förhistoria var mindre krigersk än vi har trott?
Nej, det behöver det inte göra, utan alltså krigets var det, men och det ser man ju i Sandbyborg, man har ju slagit ihjäl alla män där och så har man tagit alla kvinnorna. Och så brukar det ju vara under de här tidsperioderna. Så att visst var det kriget, men ett argument, jag vet många, både i Norge och Sverige, brukar säga att många fornborgar ligger väldigt bra för att man skulle kunna övervaka en infart till en sjö till exempel. Eller att man i en fjord och fornborgen ligger flera hundra meter ovanför havsnivån. Då är det ju återigen det här tanken, alltså den här idén som kom på under första och andra världskriget. Man tänker sig att man satt där med kanoner. Men har man inga kanoner, har man inget skjutvapen, så finns det ingen anledning, om man sitter 200 meter norr om en fjord, hur ska man då kunna meddela eller förstöra de båtar som kommer in? Man har inga megafoner, man har inga mobiltelefoner, man kan inte ringa någon.
Nej, gott på.
Man behöver inte de där murarna för att bevaka ett område. Kan man stå nere vid fjordens mynning och titta med pil och båge eller spjut och försöka hindra någon. Men man behöver inte klättra upp flera hundra meter upp för ett berg innanför muren för att liksom göra detsamma.
Nej, du kan säga att det logiska ville kanske vara att ha en vaktstation där uppe.
Ja,
Som
det kan
hade
det ju
då
också.
ett litet bu, ett litet hus som de
Ja.
kunde sova i. Men att ha murar där uppe, nej. Ja, för att övervaka nettopp. Men det vill ju till en del vara en lätt försvart plats då. Om du har
Ja.
murar högt uppe på en ås.
Jo. Det kan det ju vara, men det går ju inte att. Alltså det kräver ju att man hade kanoner för att man skulle kunna använda dem på det sättet, och det fanns ju inte.
Nej, det var ja, väldigt få kanoner kan jag väl i alla fall säga. Ja. Men hvis vi då ser på hvis vi ser på högmellomalderen då, så är det ju enorme borganlägg som blir byggt uppe på åsar och bergknausar, fjäll, små högder och sånt då. Och han har ju lagt enorm insats i att bygga försvarsanlägg. Men och då blir det ju väldigt märkligt att en inte, ja, då blir frågan, hade en inte bruk för försvarsanlägg då i ja, folkvandringstiden eller i som var reindyrka som försvarsanlägg.
Nej, jag tror inte, alltså krigen var inte så stor, alltså de som mötte varandra var inte så jättestora, alltså det var inte en stor mängd människor. Och kommer man in i medeltiden, då har vi ett helt annat samhälle där folk tvingas eller betala skatt och man har liksom en professionell armé som, och då, där är ett helt annat samhälle. Där man, det fanns inga armé under järnåldern, utan alla var bönder. Så hade de svärd och lansspetsar och sånt där. Men det var ju de som ägde mark hade ju rätten att bära vapen. Men de bodde ju alla på en gård. Det fanns ingen professionell armé. Det fanns ingen stat. Det fanns ingen. Så det är ett annat samhälle. Och tittar man på de medeltida borgarna så ligger de då till skillnad mot de här förhistoriska så kallade bygdeborgarna. De ligger då i huvudsak i anslutning till jordbruksmarkerna på ett eller annat sätt för att skydda ett gods eller en stad eller ett kloster. Så de har ju en helt annan placering i landskapet än de här äldre anläggningarna.
Ja, det kan også ha vært andre strategier. Det er et manuskript som jeg akkurat har fullført første utkast til om krigsskipsutviklinga fra vikingtida og utover på 1000-tallet og så til 1100-1200-tallet. Og da er det jo det at vi ser veldig tydelig i Sverresaga fra slutten av 1100-tallet at det er et kappløp for å bygge høyere og høyere skip, der en kan kaste stein og våpen ned på fienden og gjøre det vanskelig for fienden å bore, for da må fienden klatre i motbakke ja, for å komme seg opp i skipet ditt. Men i vikingtida så er det jo en helt motsatt strategi, for da er det om å gjøre. Vikingtida går jo ut på å det er jo landgangsoperasjoner.
Ja, just det.
Og
Ja, precis.
da, det som vi da ser som flytende festninger som kommer da på 1100-1200-tallet, sånne ville jo vært verdiløse omtrent på 800-900-tallet, for at da var det gikk ut på var å sette i land hele
Ja,
hærer
just
på langgrunne strender i
det.
Storbritannia eller i Frankrike og sånt.
Ja.
Sånn at det var jo ikke fredeligere i vikingtida, kanskje tvert imot,
Nei.
men det var en helt annen strategi, helt andre behov, så ja. Det er sånt som en må se nærmere på i ulike perioder for å
Jo, det kan man ju också se. Jag vet, det har man ju konstaterat både på kontinenten och på brittiska öarna. Att, alltså, där man vet att Caesar eller romarna har, när de har erövrat Storbritannien, så har man ju själva resterna av slagfälten har inte varit vid fornborgarna, utan de har ju varit på en slätt eller en flodmynning eller någonstans, en öppet parti i en skog. Och det som har skett när de har dödat de här keltiska stammarna, det är att efteråt så har de tagit sig till sådana här ställen som Maiden Castle och de här stora jättefornborgarna och bränt dem efteråt. Men det är liksom, det är inte där slaget har skett. Och det är samma sak när Caesar for runt i huvudsak i Gallien förutom Alesia då. Men där var det samma sak att själva slagfälten var nere på slätterna och efter att man har dödat sina motståndare har man då, för att förnedra dem förmodligen, så har man då gått till deras symbol, alltså det som är den symbolen för det samhället, och bränt ner deras rituella samlingspunkt. Men det är inte där krigen har utförts, eller slagen har inte varit där.
Nej, det är intressant synpunkt.
Ja.
Ja, men är det något du vill lägga till om det här med bygdeborgar som kultanlägg?
Nej, jag tror inte det, inte just nu, men jag tror man måste liksom öppna ögonen för att tänka sig att det här är faktiskt, och en sak som man kan säga, det är liksom att både bygdeborgar, fornborgar och de här oppida och allt det här, det är liksom de här samhällenas största investeringar. De har ju byggt de här, det är de största byggnadsverken som vi har från den tiden. Alltså det, och därför menar ju många väl att det här, när man bygger de här så har det varit väldigt viktigt för att skapa ett samband och en tillhörighet inom varje litet kungarike. Man bygger de här ungefär som man då tänker sig att man senare under den kristna tiden, att kyrkan blir liksom symbolen för varje socken, eller att den blir, och det är ett sätt att skapa gemenskap och sammanhållning. Och man kan se många av de här stora fornborgarna i sydvästra England till exempel, kan man se att de har årligen varit där och byggt på och rensat de här vallarna eller vallgravarna som finns varje år på våren. Och det är någonting som hundratals och tusentals människor har gjort tillsammans. Precis innan man har firat de här rituella högtiderna. Så de är liksom, de är ett sätt att skapa sammanhållning och få människor att känna sig delaktiga i, alltså det är en ideologisk process att bygga dem här tillsammans, skulle jag kunna tänka mig.
Ja, nettopp, nettopp. Men det med vollgraver och regnskåp, där kan jag se det också i sammanhang med det med liminala stader, alltså att fyller du vatten runt kultanlägget, så blir det en mer liminal stad än om det inte var det. Vi har ju, det är ju många så som i Borre, storgravfält i Borre i Vestfold vid Oslofjorden, och så är det ju flera fotgröfter där runt flera av högarna där som har varit fyllt med vatten om våren, i alla fall i gamla tider. Det har sigit ner i dem med jord i senare tider.
Okej.
Men
det finns också exempel här från Öland. Det finns en tingshög i Resmo socken. Den finns avritad på 1600-talet bara på en enda karta. Sen har den slagits bort. Och där har man lätt vatten från en källa som rinner ner till den där, och så bildas en liten sjö runt den här tingshögen. Och där finns det fantastiska fynd som man hittat i åkrarna runt omkring, allt från vikingatid till medeltid.
Ja. Men förresten, det med, du säger att det här bygdeborgene kan ha fungerat som lite som kyrkene i kristentid, alltså som mittpunkt och samlingspunkt i ett samfund. Men sa du inte och, eller har jag uppfattat fel här? Är det inte ofta så att det ligger mer på neutral grund emellom samfund?
Jo, precis. Men då är ju liksom, de ligger, vad man kan säga, i liksom centrum av, eller utkanten av ett litet kungarike då, eller en bygd. Alltså, därav ett petty kingdoms, alltså motsvarigheten till de här små kungarikena som vi känner till från alltså de öländska bygdernas med sina fornborgar motsvarar fullt ut hur det ser ut till exempel på Irland med deras små kungarike som kallas Tuath, som är samma sak som fylke i Norge.
Så men du menar att sådana kultanlägg har varit fälles för ett visst småkongedöme, men det kan ha ligget i utkanten likaväl, för att där var det, om det var vatten som då gjorde staden liminal, eller om det var att det var den dåligaste jorda som att den slapp att få mindre mat på grund av att den brukte god jord till att bygga ner med murar och sånt ting då.
Och att det har varit en plats som har betraktats som helig tidigare. Det kan ha varit ett berg eller en udde, en halvö eller en ö eller något annat som har betraktats av folket i den bygden som en helig plats sedan tidigare.
Ja, att det är en naturformation som har en väldigt speciellt påfallande formation som har pekat sig ut. Men finns det exempel på att bygdeborg då, eller kultanlägg ser ut till att ligga mer på gränsa? Mellom samfund eller småkongedöme?
Och det finns många exempel på det. Det gör det absolut. Om man kan titta på i Grekland, de här tidiga stadsstaterna där nere, så ligger väldigt många tempel just på gränsen mellan olika såna stadsstater. I bergsområden eller före detta skogsområden. Så det är ett vanligt fenomen.
Det kan väl ha fungerat på bägge måtar.
Ja, just det.
Nu är det ju, vi var inne på tunanlägg, norska tunanlägg, och det sista som är funnit där är ju den är nettopp, det ligger på gränsen mellan Norrland och Troms. Två fylke. Och det är akkurat där som det är på gränsen, det är kommunegränsen där också, och det är då mellan bygden runt Vågsfjorden som är då med Andøya och Senja och en by som heter Harstad. Och så som är på norrsidan och så på det øygruppa, alltså Vesterålen och Lofoten som ligger utöver från fastlandet där. Och så är det då där den skipsleja med leden passagen då innanför Vesterålen och Lofoten norrsör akkurat där som mitt emellan bygden runt Vågsfjorden och bygden runt Ofoten och Västfjorden som är innanför för Lofoten. Akkurat mitt emellan där är detta tunanlägget, så det är väldigt, för mig i alla fall ser det ut till att vara, det inte hörer till då det småkongedöme som antagligen var på norrsidan, heller inte det som var på sörsidan, men nettopp mitt emellan. Vi kan ju inte vara säkra på någon ting, men det är nog sån jag syns är den rimligaste måten att prata det på.
Ja, det låter troligt. Absolut.
Ja, så men då vi närmar oss det är vår på Öland och vi närmar oss ny fältsäsong.
Ja, just det.
Ja, bara säga det är säkert jag vet inte hur vi ska sända det här, men det upptaget är vi nu alltså 5 mars 2024, men vad ser du i vänta, vad är det som ska ske i fältsäsongen som du går in i nu?
Ja, nu i det här stora borgprojektet där vi ska gräva i flera fornborg så kommer vi då i år gräva i den som heter Träbyborg eller Trebyborg. Mm-hmm. Och det är den enda fornborgen på Öland som består av 3 stycken borgar som ligger bredvid varandra. Ungefär som en OS-ring, fast 3 stycken.
Ja.
Och de är ju, alla 3 har ju då husgrunder innanför. Man har gjort en liten grävning där på 60-talet, mest man höll på med Eketorp, men det är enda man har gjort. Men där ska vi gräva i maj med studenter från Stockholm, och sen blir det i september så gräver vi där med studenter från Linnéuniversitetet, Lund och Göteborg. Det blir spännande.
Ja. Kor, alltså 3 OL-ringar, men är det kvar avstånd mellan dig?
Nej, de ligger tätt in till varandra. De är liksom sammanbyggda med varandra.
Oh ja, så att det är vem så vitt passager så du kan gå emellan, eller är det direkt sammanbyggt?
Ja, de är direkt sammanbyggda, och det verkar som det har funnits någon port emellan de här 3 så måste man kunna gå igenom dem.
Ja.
Det ser väldigt speciellt ut. Just att istället för att bygga en större så har man byggt 3 små bredvid varandra.
Ja.
Eller in till varandra.
Nettopp. Hvor på Öland är det här? Norr eller söder?
Ja, det är på södra Öland.
Ja.
Sydöstra Öland. Det ligger norr om Eketorp. Det är den fornborg som ligger närmast Eketorp norrut.
Mm-hmm.
Några kilometer bara.
Ja. Har du en teori om för att förklara det att det är 3 ringar, 3 murar sammanbyggda?
Ja, det är lite svårt, men det skulle, förutom 3-talet, så skulle det kunna vara det att den ligger mellan 3 olika bygder, så att det skulle kunna vara 3 olika bygder som har byggt varsin borg bredvid varandra, fast ute på allvaret.
Nettopp, som mötepunkt emellan, ja.
Ja, ja, just
ja. Nej, men det blir spännande att se resultatet av det.
Ja, just
det. Har du med fuglekikerten ut på graving?
Ja, det brukar jag nästan alltid ha. Så.
Akkurat, ja.
Så både maj och september är jättebra för fågelskådning då. Dels kommer det fåglar eller så sticker de på hösten. Så att det är det bästa tiden.
Ja, för det är mellomstation fåglar från Nordsverige eller Bottenvika, Bottenhavet som skal nedover.
Ja, just det.
Ja.
Precis.
Er det også en del som flyger tvers over, over til Litauen, Polen eller noe sånt?
Ja, jo, det er mange som tar den vägen via Öland också, absolut. Upp till Estland, framförallt Estland och Finland. Och...
För,
de kommer in i, liksom, i Östersjön och så tar de sikte på Öland och sen från Öland så tar de sikte på Gotland och sen vidare.
Ja, sådana. Östöver, ja, okej, där är med. Söderfrån till Öland och så Östöver över där.
Ja, ja.
Ja, nej men tack för praten, Henke.
Ja. Tack själv. Det var trevligt.
Ja, fint. Ja, förresten, du kan följa oss på Facebook och Instagram.
Mm, Facebook så är det podcasten Tru och mening i gammal tid. Och på Instagram så är det Allerheide.
Ja.
Ja.
Och där lägger vi ut lite andra ting. Det kan vara
en glött bak kulisserna.
Ja, filmsnuttar och tull och vass.
Mm.
Eller så, hvis du vil, hvis du kan tenke deg å støtte podcasten og forskningen som jeg driver, så setter jeg stor pris på det. Vips i så fall valfritt beløp til 859-645. Altså 859-645 på Vips. Vil du ha T-trøyen fra favorittpodcasten din, så har vi det med navn og logo. Gå til eldar-heide.net/klede og se utvalget. Det var eldar-heide.net/klede.
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.